svensk seger eller vad är frågan om? What the horse, what the driver?
Tänkte börja, David, med en av svensk travsports vattendelare sett när det kommer till topphästar. Den har en förmåga, hästen och ekipaget, att dela Travsverige i två läger. Okay. Startade i lördags, tror du vet vem jag tänker på, eller?
Faktiskt inte konkret. Det vet jag inte.
Million Dollar Rhyme. Antingen känns det som när man läser sociala medier som att man älskar hästen, eller också tycker man att han är slut. Vilken sida står du på?
Efter lördags. Jag trodde faktiskt lite grann på dem i lördags, och efteråt kan man ju inte säga att han är slut. Men det som gör att folk tycker lite olika, det var att väldigt många, ganska duktiga spelare, trodde på honom inför Elitloppet. Och det var då en annan skara som tyckte att han har inte visat någonting och bla bla bla. Men det är det travsport handlar om. Det handlar ju om att förutspå vilka som kommer vara bra. Och att det är klart att han kanske inte hade varit bäst inför. Men det är ju taken man tar på. Vad händer när det blir bike och barfota på en sån häst liksom? Mm. Så att jag måste ändå säga att han har varit livlös inför i helgen. Men jag tycker ändå Fred har låtit confident. Jag träffade Fred och spelade padel med honom för en och en halv månad sen. Och då sa han att han kändes confident. Det fanns anledningar till allting liksom. Som man ändå köper. Ibland kan man inte köpa det. Ibland är det bara halsinfektion hit och dit. Men han har känts confident och glad för honom och för alla. Eller för, alltså det är en häst man vill ha i eliten. Så jag är glad om många aspekter att han fick vinna på så enkelt också i lördags.
Exakt, jag är på den sidan också, att jag gillar Million Dollar Rhyme och Fredde B. De förgyller, tycker jag, om man vill verkligen ha Million Dollar Rhyme i det skicket som man visades upp i lördags. Men kanske också lite grann som du var inne på det, David, för du sa ju det att men det känns lite grann som att Fredrik kan köra lite grann på chans den här gången. Det finns inga större krav på leverans och så vidare. Och det var ju precis vad som hände också.
Ja, däremot, menar, även om att han ligger halvlågt Million Dollar Rhyme och att han ska köra på chans, att sätta sig i ryggledaren, det var ju liksom att ta det till en ny nivå, tycker jag. Menar, nu har han gått mycket bakifrån och kanske gått först i tredje ganska mycket, så han ville väl kanske
undvika. Men han behövde väl det där hästen?
Jo, absolut, men han är ju, menar, så slut ska ju inte vara att han ska behöva, eller slut, så dålig ska man väl inte behöva vara att han ska behöva ryggledaren lucka för att vinna. Men nu blir det ju optimalt kört, och vi har väl sällan haft en klarare vinnare 250 kvar om vi hade Million Dollar Rhyme i lördags. Alltså klarare 250 meter från mål.
Ja. Han satt ju bakom en annan snackhäst. Den nu till åren komna Nimbus CD. Jag ska vara brutalt ärlig med David och alla lyssnare. Är det någon som jag vill att ska gå bra för, så är det Peter G. Norman. Dels för att jag är en god vän med honom. Jag tycker att det är en seriös tränare. De har jobbat hårt med att få tillbaka Nimbus CD. Men jag var ju rätt hård i streamen i lördags inför tävlingarna. Jag trodde ingenting på Nimbus CD, att han skulle palla ifrån ledningen. Vilket han inte gjorde. Jag trodde i och för sig på Global Satisfaction. Det var ingen vidare drag det heller. Men vad säger du om Nimbus CD?
Ja, men det var inte oväntat med att han skulle kasta in handduken. Alltså, han har inte presterat det där som behövdes på flera år. Nu kanske han var sämre än vad de förväntade sig, för att han var mer än lovligt kall. Men jag tror att, återigen, det vi har varit inne på en hel gång, jag har äldre hästar, de tappar liksom geisen, de kämpar inte längre. Och han hade ju en sån period innan han kom till Hultman, han var hos Per Nordström, där han inte kämpade. Sen gjorde ju Hultman ett grymt tränarjobb med honom. Fick den här supertalangen att liksom, jag tror inte han behövde kämpa, men jag tror bara att han var så bra så att han vann de här loppen, typ jubileringspokalen, väldigt enkelt, för att han var startsnabb, lättplacerad och så vidare. Jag tror bara att han är tillbaks liksom där han var innan, lite, inte så sugen på tävla, utan startsnabb, och han är en klumpeduns som är väldigt liksom teknisk, alltså han är speciell som häst. Han kommer aldrig bli som förr, såklart. Men det är klart, alltså, med den startsnabbheten och var nu sjuk i lördags, menar, han måste kunna ha pengar att hämta i lättare sammanhang framöver. Han är ändå bara 10 år. Han ska inte behöva vara helt slut, det tycker jag inte.
Nej, men han har haft sina strul under karriären också, så att man får väl komma ihåg det också. Det är skillnad att springa 10 bak i kön och hänga med till 10-tiden och springa i ledningen och få press och ska hålla undan.
Ja, men så är det ju. Han gick ju bra tid i starten innan där. Där han var med dem, men han satt halv kraft och kvar, sägs det. Men jag tror det är en häst som det inte händer så mycket med i det läget. Jag tror att han följer med och sen så gör han inte så mycket när han får lucka längre, ska sägas.
Nej. Jag har gärna fel. Hoppas han kommer tillbaka och visas upp i gammalt gott slag. I övrigt då, från lördagens tävlingar, E3 var det ju. Globalizer vann E3-finalen för Ston. Tyvärr galopp för, får vi säga, förra veckans poddgäst, Leif Vitas med Chablis Ribb, direkt i starten. Hilarious, han pallade inte att stå emot hela vägen. Vad säger du om det loppet?
Det blev ju, tyckte båda finalerna kändes lite rumpugna faktiskt. Nu blev ju Hilarious Am lite het första biten. Sen vet jag inte, jag tycker faktiskt att Mattias Ljus gör en liten blunder. Han kör lite för fort mot Hilarious Am. Jag tycker att han ska chansa lite grann och köra mot dem där bak. För att man måste anta att ledaren ändå ska kallna sista biten. Nu har vi facit i hand, det är lätt. Men jag kände redan när jag såg loppet att Ljus behöver bara bevaka ledaren och liksom ha krafterna när de kommer bakifrån.
Men den var bra. MTP1.
Ja, MTP1 var jättebra. Han har gjort ett fint jobb med hästen. Så att, men jag tyckte kanske det taktiska dispositionen i loppet inte blev 100. Globalizer vinner alltså på 10-9. I princip ospelade från spår 12. Bra prestation. Och jag tyckte inte det var helt oväntat att de vann. Vi hade henne ganska tidigt på ett par system som typ 0%.
Hennesiam vann för Erik Adielsson den... öppna klassen eller för Hengstar och Wallacher. Fullt godkänt två får väl också säga. Vegan Face som var med där bakom eller stångades in i det sista. Galopp för Hellbent for Am och för hemma hoppet No Doubt. Det var det loppet det.
Ja, om Stornas avdelning blev lite rumpuggen så blev ju Hengstar Wallackernas totalt rumpuggen med de två mer spelare som galopperade bort sig. Hade ju feeling för att Hellbent for Am kanske inte har samma form som i våras. Han har inte visat det i varje fall, men nu fick vi inte säga någonting med tanke på galoppen och det var ju väldigt tråkigt. Samtidigt kan jag ändå någonstans landa i att är det något lopp du inte vill springa en 10-tid och liksom få med dig ett tredje pris efter att ha gått i dödens eller först i tredje spår så är det korta E3. Nu fick han komma igenom E3-cirkusen med ett bandage som ramlade av och ställde till strul med honom för honom på Färjestad och den här galoppen. Visst, inte så mycket pengar insprunget men samtidigt ingenting som har liksom om man då inte har varit i 100% i form och tvingas gå i botten, det har han sluppit göra i alla fall. Så att han är fortfarande en av dem där uppe i kriteriet. Jag hoppas verkligen att han hittar en formtopp till.
E3-finalen är all ära, guldvisionen lika så. En som jag fastnade för, en prestation som jag fastnade för i lördags, det var i V75s första avdelning, ja dels Viscount såklart, hästen i fråga, men en av Sveriges främsta kuskar, Erik Adielsson, som hade han hade show i hur man kör häst, hur man prickar starten ifrån springspår med en häst som inte är, man bara vänder upp och skickar på en femöring. Kom med fart precis så som jag hade hoppats och trott att han skulle göra. Visade vilken otroligt skicklig kusk han är från springspår. Sen när han bär hästen genom första sväng och även under loppet och i sista sväng. Fullständigt makalös kuskprestation bakom Viscount. Lätt att lyfta fram hästen här i prestationen, men ja, Erik hade sin del i det där, verkligen.
Ja, men det är ju en häst som är enormt gynnad av att gå i ledningen. Om han inte tar ledningen så vinner han inte loppet. Då vinner Björn loppet för den går i spets. Så att det var helt loppavgörande och jag håller med dig. Alltså, och det sjuka är att han träffar ju inte 100%, utan däremot har han sån fart. Exakt. Så att han tar den där längden på Björns häst. Och det blev helt loppavgörande. Däremot märklig sak där. Jag pratade lite om det här för några veckor sedan och bildproduktionen i travloppen, alltså den är undermålig för tillfället. Jag vet inte vad som har hänt. Den har varit lite sådär att man kör närbilder i sista sväng, men nu är det liksom tvång på närbilder. Och i sista sväng när Viscount tappar travet, som man gör liksom ingången till sista sväng, då kommer en närbild på Helios Di Quattro i 4 sekunder. Och de här två hästarna ligger 20 meter före, får man inte se bild på 4 sekunder.
Men alltså det här, jag har ju refererat travlopp i tv i 17 år. Jag känner inte igen din beskrivning. Är det någonting de senaste veckorna? Jag har bommat det.
Kollar du inte på loppen eller? Har du inte sett det här? Om man går in på närbilder på hästar som det inte liksom är... Alltså det var ju som veckan innan som vi pratade om när Adeso sticker sista sväng och Vagabond B är 2 längder bakom och Adeso börjar tröttna. Då vill du se avståndet mellan de två. Det som är intressant. Det är ju inte att Peter sitter liksom och gungar på sin häst.
Jag såg att det var liv kring det där på sociala medier efteråt.
Ja, men det är klart att... Alltså,
jag har inte noterat det bara.
Nej, alltså det är klart att det är en helt avgörande sak. Men att vissa grejer kan man acceptera. Men alltså den här starten framifrån har jag ju också svårt för. Det har funnits ut ett par år för man vill hotta upp det och skaffa nya vinklar. Den kan jag någonstans leva med. För att, alltså så här, jag tycker inte den är optimal. Jag tycker man ska köra gamla starten. Men låt vara att man kör den. Men i sista svängen eller sista varvet, där loppet avgörs, där det händer med sig, att börja klippa massa balla närbilder då. Nej, det får man sluta upp med.
Ja. Bra. Hade du någon annan från lördagen, eller kan vi lämna lördagens tävlingar på dem? Jag kan väl säga att det var en svår V7a. Det var ju så.
Ja, ingen hade den. Då får man ju säga att den är ganska svår. Och det betyder drupp! Jackpot till lördag. Solänget. Banan som ingen gillar, höll jag på att säga. Ja, men de kör ju inte så ofta på Solänget, och den är ju lite speciell, den ovalen. Av lite olika anledningar. Vi ska hoppas kunna bena ut det med Per Lindroth senare.
Ja,
han kör ju den hela.
Innan vi går in... Ja, precis. Innan vi går in på lördagens tävlingar ifrån den banan, så ska vi naturligtvis syna Solvalla också. Men David, gjorde du en notis ifrån söndagens tävlingar också som du ville ha med?
Ja, men jag tycker det. Tingsryd har ju funnits nu i, vad kan det vara? Goin Kronos vann sitt sista lopp där som femåring. Då var han alltså 2008, 13-14 år, något sånt kanske. En bana som byggdes då på 00-talet. Man är liksom kvar på status noll, känns som. Banan har inte tagit några kliv alls. Det får vettiga stordagar. Det är den här undangömda söndagen i augusti som liksom inte har noll strålkastarljud på sig. Jag tycker att man borde kunna hitta någon större dag. Jag tänker mig kanske en V86 på sommaren. En V86 eller en V75 på lördagen, det går inte att få, för att det finns, ja men, banorna som har dem är så etablerade på sommarhalvåret. Men börja med en V86 på sommarhalvåret, och så får vi ta det därifrån, för att de behöver mer uppmärksamhet, och det är något annat än 1000 meters bana. Roliga travtävlingar därifrån på söndagen som jag bara följde med ett öga, ska sägas, men ja, det känns som att det är något annat, och jag gillar det.
Okej. Vi ska ge oss i kast med onsdagstävlingarna också, tänkte jag, men en kortis bara. Aktioner avlöser ju varandra. Sa du precis innan vi skulle in i podden, det var tajt om tid här, David, innan vi skulle in i podden här. Ska du jobba på aktionen? Vad surrar de? Vad är på gång?
Ja, aktionen på Vängan är alltså tisdag imorgon då. Vi spelar in måndag kväll nu, och jag ska vara Per Skoglund i ciceron, och jag ska väl liksom stötta med lite grejer för att han ska kunna ha en dialog med någon, så att han slipper sitta själv. Med lite instick från hästarna ska ropas ut.
Är du kicklig bisittare?
Ganska kicklig bisittare får jag bli. Ja, men det är kul. Det är lite annorlunda forum än att man bara ska gissa vem som vinner. Det blir en annan grej. Jag gillar aktioner, jag gillar aven inom travet. Så att jag ser mycket fram emot måndagen.
Ja, häftigt. Ska vi följa dem med intresse, David. Är du redo för onsdagstävlingarna?
Jag tycker det. Vi var ju inne kort på det i förra podden, men lite omständigheter gjorde att nu att vi spelar in det här programmet innan onsdag. Då kändes det rätt att göra en seriösare genomgång, för att det är sportsligt riktigt bra kvalitet, även om den spelmässiga nerven i första hand riktas mot lördag den här veckan.
V75s första avdelning under den här jubileumspokalskvällen. Vad säger du om loppet? Blev du gär som du trodde hårt på i den senaste starten, blir favorit?
Ja, det var ett flopptips senast. Även om han var lite spelare, så var det liksom, det kändes aldrig rätt när loppet gick. Jag vet inte riktigt. Nu står han ju bättre till. Dels är det få hästar att runda lång distans. Det är rätt favorit. Jag är inte säker på att han bara plockar 40 meter på Exaudio Vici. Den var väldigt bra senast och verkar kunna 13 tider över 3,1 volt, och då är det inte givet att ta 20 meter på dem. Så att eftersom han är betydligt mindre spelad, Exaudio Vici, så vill jag ändå betala för honom först, tycker jag. Vad säger du?
Nej, jag är enig vad gäller Exaudio Vici. Jag tycker att intrycket framförallt i många starter nu, men framförallt i den senaste starten var bländande. Han stod i stort sett okörd ut när han vann. Så att jag är inne på din linje. Han är dessutom stark och rejäl och blir inte trött i första taget.
Nej, och får man vara lite kritisk mot Bedouchère, så kanske han har, nu vet jag inte, det är inte insatsen senast, men han hade ju väldigt mycket bra form i våras som bit in på sommaren, och det borde kunna ebba ut lite grann. Det är inte helt omöjligt, och man ska vara kritisk mot klara favoriter.
Det tänker inte jag vara i V72. Å andra sidan så kanske han inte blir så stor favorit heller, nummer 6, Måler Nikolaj. Det här tror jag Björn Goop bara visslar ner dem. Vann ju på 22-9 senast. Det här är spel mot ett mål. Jag hoppas att Månlycke AM drar så mycket sträck som det verkar i nuläget, kanske ännu mer. Det tackar jag för i så fall, för Våler Nikolaj har bättre segerchanser de 37 som han spelar på, tycker jag.
Okej, okay. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker det är uppenbar galopprisk för vår Nikolaj. Han har bökat i volten tidigare. Nu ett snävt fjärdespår med många hästar på volten. Jag har inte så här jättefeeling för någon annan, men jag måste gardera. Jag tar nog ett par stycken här. Jag har inte björnkoll på det här loppet. Jag får avvakta med att ta ställning här, men jag kommer gardera för jag tycker att han har varit stökig i volten tidigare, vår Nikolaj.
Okej. Okay. Mm. V75s tredje avdelning då, det ser vi fram emot såklart. Den Konrads Rödluva dyker upp igen den här gången. Varför runt om?
Mm. Men det var ändå klart sämre insats senast. Nu är jag rätt confident på att Redén och Örjan har, eller framförallt Redén har henne i bra skick i det här loppet. Man valde inte, nu är det en miljon här och det är en miljon i jubileumspokalen, så att det var väl kanske man kände att det här skulle bli lättare lopp. Jag vet inte riktigt om man har Missy Lill i det andra, så att jag säger inget om vad man valde, men däremot så säger jag att jag tycker att 3 TCDT vid något tillfälle har varit med om från start utan att laddas, bland annat när Jeppsson körde henne på Åby. Då tycker jag att det finns en växel till, men han liksom är inte på henne riktigt, och jag hoppas att han eller kanske var på Valla i Elitloppsscenen förresten. Skitsamma. I varje fall så har hon inte laddats ordentligt. Och skulle Magnus Djuse laddas, tror jag att han kan hålla ut Konrads Rödluvan som är okej ut från start. Och jag tycker att TCDT borde köras där. Mm. Och då har många chanser. Jag menar, Racing Brodda, hur bra var inte hon senast? Barfota runt om nu för andra gången i karriären. 5%.
Mm. Du nämnde precis den som jag tror kan utmana Rödluvan. Verkligen, det har hon gjort tidigare. Jag tror att hon gör det igen. Med tanke på hur hon såg ut senast och den slutrundan hon svarade för. Racing Brodda alltså. V75-4, kort där David. Jag tror att 6 Fascination DK som ju är favorit i loppet har bra chans att lösa det här. Vad säger du?
Ja, när jag struken ett spår. Pilsnabb bakom bilen, det visar hon ju Elitloppshelgen. Ja, men det är väl kanske rätt favorit. Jag gillar ju den här Kali Smart senast på Åby. Mm. Visade fin inställning, men kanske inte kan vara med från start. Och då är det väl omöjligt att plocka ner Fascination DK som på kort distans borde ha en rimlig chans att leda runt om.
Yes, V75s femte avdelning. Vad säger du här? 2 miljonär är favorit. Hur var stilen senast över upploppet?
Exakt det, för att man känner spontant att det här måste vara en passande uppgift. Just att det är 2,6, det blir lite mer utslagsgivande. Många av de här stona har ju inte sin bästa bit, eller de är inte som bäst över 2,6, men miljonärs stil senast sista 50, det är inte klockrent trav, och som favorit ska du hålla travet i över 2,6. Nej, 8 Divine var med i samma lopp och var före miljonär, stod 20 meter före och kanske var 10 före mål, men blev lite störd i sista sväng och drog ifrån miljonär över mål. Hon var ju knappt slagen där, det var en som tvåa. Visst på 8 är vad det är, men det är lite bara åtsöjande kan jag tycka. 5% från spår 8, det hoppas jag att Ägg hittar ner och underspelar.
Vichy Griff tror jag löser uppgiften. Var ju inte långt bakom Ynnet och Algar på Axevallan och slutade tvåa. Slog ju till exempel hästen som du nämnde tidigare, TCDT. Långt ner i det slagna fältet bakom Vichy Griff fanns ju också Din Divine bland annat. Så att Vichy Griff trots den långa distansen som jag inte tror är någon fördel. Men...
Nej, det var det som var emot också. Annars har hon bra form. Håller med helt.
Så är vi framme då vid jubileumspokalen. Vad har du för tankar kring årets upplaga?
Jag tycker att Taekwondo är rätt favorit. Nej, det är den inte. Det blir Seismic Wave. Men jag tror att Taekwondo blir favorit innan det är klart. Jag är ganska säker på det. Jag
men det
att
måste den väl bli, eller?
Det ska han vara också. Men det är ett bra lopp. Och jag kommer faktiskt betala väldigt mycket för 9 For Fantone Am. Var lite kritisk till Roger Wahlmans hästar tidigare under ett par år. Tycker de har varit livlösa bitvis. Men de har ryckt upp sig. Wahlman, det är flera hästar som har presterat bättre i år. Formen på stallet pekar uppåt och får Fantone Am nu barfota runt om. Vann han ju med på Halmstad. Jag tror det var sprintermästa helgen, men han är, då slog han Campo Bahia för övrigt. Han är i bra form och jag tror han kan få loppet kört här. 10 hästar bara, lite mindre fält. Gynnar hon också för Spanier. Så att som 1% just nu är det min take på loppet. På ett väldigt jämspelat lopp.
Ja. V75-avslutning idag. Big Noon-pokalen 1640 meter. Klassiska Big Noon-pokalen där det treåringarna står start och 4-åringarna startar över 20 meters tillägg över kort distans. Jag tror en 4-åring vinner och jag tror inte att det är favoriten. Jag tror att det är nummer 12 Clickbait. Den tror jag löser den här uppgiften, David. Jag tycker att det är vi har gillat den här som vi har pratat om det mycket och var bra senast även i det där loppet som Don Fanucci sett var stor favorit i det Melander hade mer än halva gänget ut. Han såg lysande ut, Clickbait. Jag tror att han kan fixa det här trots läget.
Det är ju årets bästa proposition här tycker jag. Den är grymt roligt och blir ofta ett sevärt lopp. Och i år man höjt första priset, det har ju varit 150 tror jag många år, nu är det 300, vilket gör att det är ett topplopp. Grymt roligt är det. Jag håller med dig, Clickbait är ju helt felspelad. Nu är det låg omsättning, men 7%, han är ju bättre häst än vad Golden Trix är. Hon är ju liksom 4 gånger mer spelare, så att Clickbait är första hästen. Dock ett abor vill jag bara säga, det är hybridvagn nu, han har gått med jänkarvagn typ hela året och det är ett minus.
Ja. Det om onsdagens tävlingar. Nu ska ni lyssnare få följa med oss upp till Jämtland och till Östersund, för vi ska ringa upp Per Lindroth. Då ropar vi upp ifrån Jämtland och Östersund. Per Lindroth, hallå där.
Hallå där.
Vad gör du för någonting under den här kvällen nu när vi får nå dig?
Ja, ligger och njuter av jämtländsk fotboll. ÖFK spelar, så jag har den matchen på tvn.
2-0 precis där faktiskt.
Blev det?
Ja,
så är det.
Ligger på balkong. Ja, ta mig fan.
Ja, titta. Ja. Blixten slår ner.
Ja, men du, aj, vet du, nu klipper min.
Nej, det är lugnt. Det är skitbra. Vad är det som klipper? Klipper du?
Jag hör inte er.
Hör du inte oss alls?
Ni hackar. Jag måste ta om.
Nej, det måste inte ta om. Kör på bara. Det här är bara kul. Den rullar, så det är bara att köra.
Vad sa ni? Vad sa ni om balkongen? Jag fattar inte.
Nej, jag ligger på balkongen. Jag ligger på balkongen ikväll. Mm. Och nu när jag pratar med er. Men annars så tittar jag på fotboll.
Ja, och det blir 2-0 där. Det sa jag. Och så kan du fortsätta, Patrik.
Mm. Ja, jag fattar. Ja, men du, var härligt Per att vi fick ringa upp dig hemma i Östersund igen efter en längre utflykt i Sundsvall ju, som Bergsåkers tränare. Vart vill du börja, David, på den här spännande karriären som Per har varit ute på?
Jag vill faktiskt börja just där. Att man trodde att Per Lindroth, när han var Östersunds tränare först och sen flyttat till Sundsvall, skulle bli liksom Sundsvalls nya starke man efter att Bergen hade flyttat, och ja, det var Svante Båt hade också flyttat ner. Men efter några år flyttade tillbaka till Östersund, då undrar jag, vad hände där?
Ja, jag var ju bergshockeytränare i 12 år faktiskt, så tiden har gått fort där nere. Så det var, så, men det var ändå en bra tid i Sundsvall tycker jag. Sen kanske inte, jag blommade väl inte ut som kanske förväntningarna var på mig, men... anledningen till att jag flyttade tillbaka, det var att jag inte orkar fortsätta i det tempo som jag hade under de 10 sista åren här med att sköta gården själv. Ja, det är lite mitt emellan antal häst i träning. Runt 40-45 låg jag på de sista 7-8 åren och for och körde mellan 6 och 7 andra lopp om år. Det blev för tungrott helt enkelt. Jag har inte pallat någon många år till och fortsatt i det spåret som jag var inne på de sista 5-7 åren. Alltså det kände jag att orken tog slut.
Men det är ju många i din situation som har liknande uppgifter. Vad upplevde du som extra tungt? Alltså var det liksom att ha mycket häst eller var det att flänga runt? För det är ju långa avstånd i Norrland och köra på diverse banor. Vad var jobbigast för dig?
Nej, men det var att försöka ha allting perfekt hela tiden.
Okay.
Det är klart att det är säkert flera som är i min situation, men jag upplevde mig själv i alla fall som väldigt noga med allting. Och till slut så blev det blev för mycket av allting hela tiden. Att, kom det hem från tävlingar klockan 1 på natten och det hade snö, då var det tvungen att börja ta snön. Då satt hästbilen, lastbilen kom upp när den skulle komma hem. Sen skulle du börja sätta igång igen 4:30 då, så att det skulle vara skott att när personalen kom 5:30 och sen åka och ta körvägarna. Och sen ska du fortsätta träna hästar på förmiddagen, åka väg och tävla och så är det samma visa nästa kväll. Va? Börjar du få en såna 3-4 dagar i veckan så det är klart att det funkar ju under några år. Va? Men jag kände också att jag ville lämna samtidigt som jag ändå kunde stå högt med huvudet så att säga innan min verksamhet rasade ihop, för det var ju inte så att vi föll ihop pladask innan jag flyttade, utan jag tog beslutet men vi fortfarande höll en okej nivå så att säga.
När flyttade ni exakt tillbaka till Östersund?
1 december i fjol då, 2019.
Okej, för då har du haft flera bra år, du har haft ganska jämn segerprocent och ganska jämn inkört. Jag kan bara läsa upp här från SD. 2018, 5 miljoner i stallet, förra året 4,3 då. Sen en dipp då till år, men det är förklarat eftersom du har mycket mindre häst.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Så att vi hade 19 hästar med oss när vi flyttade hit Östersund.
Hur känns det nu då? Nu kollar jag på din träningslista, så har du 23 hästar. Ligger du på ett antal som du vill ligga på? Hur tycker du verksamheten ser ut idag?
Ja, men jag är glad för de hästar jag har. Jag är glad för de kunder som jag har. Jag resonerar lite mer i de banorna än jag fattar själv. Det är inte lätt att plocka fram, om man får säga, hästar utav högre och bättre sorter på det antal jag har. Men jag tycker ändå att vi ändå har någon eller några med lite potential. Men det är klart, det blir ju svårare på 23 hästar kontra 45 och få fram några sådana fina märrar som vi hade under några års tid där. Men vi gör så gott vi kan och jag trivs fantastiskt bra med mitt jobb. Så att jag ser fram emot att åka till stallet varje dag. Och istället för att börja sätta mig i traktorn varje morgon som jag har gjort i 10-12 års tid. Så går jag direkt till stallet och kan börja jobba med hästarna. Och det är mycket värt för mig.
Mm, jag fattar det och det kommer märkas på resultaten också.
Ja, man hoppas ju det.
Per, du nämnde... Ja. Du nämnde här att du så svårt att få fram de här hästarna som du kanske haft tidigare och så vidare, med tanke på att materialet nu är inte lika stort som det har varit och så vidare. När du ändå pratar om det här, vad är det du blickar tillbaka och är mest stolt över så här långt i karriären, som ju är långt ifrån slut får vi tro?
Ja, men vi hade ju några fina år som nästan avlöste varann, att vi ändå fick ha en riktigt topphäst i stall under en säsong. Alltså Ariel Bocco sprang in 1 miljon ett år. Och sen kom Blended Scott, kärna över 1 miljon år efter tror jag. Och sen Olympia Gold tog också det. Maya Gold var ju också en rätt så vette häst. Och ja, nu sista vi hade var väl Walkie Talkie, som också kom upp i nästan 1 miljon på en säsong. Alltså det kom ju några sådana där ganska tätt in på varann säsongerna efter varann, så att ja, det är roligt då, när man får ha de åren med sådana hästar.
Jag tror David också, när du räknar upp de här hästarna, gör en notering här, och det är ju att de du räknar upp här är ju i stort hela rubbet.
Ja, exakt.
Mm, det stämmer, och ja, jag har ingen bra förklaring till varför det har blivit så, men det blev ju i och med Ariel Bocco kanske, som var den första som kom, att hon var en märr, så fick vi mestadels märrar i träning.
Okej, intressant.
Och Blended Scotch fick du vinna storchampionatet med. Hur var det och vad hade du för förväntningar när du startade Blended Scotch i försöket till att börja med?
Nej, men det kändes ändå att hon hade potential. Det låter lite oödmjukt att säga det, men jag sa redan i januari att frågade ägaren om jag kunde bara för matcherna mot storchampionatet. Varpå han tyckte det var helt okej. Jag menar, hon hade ju 80 000 på sig pengar. Jag gjorde bara 2 starter med henne som 3-åring. För hon kommer från Estland till oss. Kände att det var någonting som inte stämde. Då opererade vi benbitar på henne mellan 3- och 4 års säsongen. Så hon började inte tävla förrän slutet på april, kanske maj, va? För oss som 4-åring. Men det kändes att det fanns hög potential i henne. Och när hon kom vidare till finalen så kände jag inombords att jag var ganska optimist ändå. Men naturligtvis så var det ju tvungen att bli kört på det sättet som det blev. Så att det var ju bara våran dag. Det var ju många som gjorde bort sig i loppet. Det var ju tack vare det vi vann.
Mm. Jo, men sånt tur ska man ju ha ju, så att det är inget du behöver be om ursäkt för direkt. Du, jag tänkte på din profil på stallet. Det är väldigt mycket det är mycket unga hästar, det är mycket 3-åringar, ett par 2-åringar. Den äldsta hästen du har i stallet är 7 år. Det måste vara en rätt bra kurva.
Jo, men så är det ju, och det blir ju lite grann både kunder som valde att flytta sina hästar och sen fick jag välja också vilka jag ville ha med och så att det blev ju en naturlig gång. Vi hade inte så jättemånga gamla heller, men hade vi någon som var äldre så tyckte jag inte det var värt för dem att göra flytten med mig hit, va? Så att nej, men det känns rätt så bra. Jag har inte tänkt på det du säger, utan som sagt var jag väldigt tacksam för de hästar vi får jobba med på dagarna.
Du är ju Östersunds kille från början, Per. Både pappa Bertil var ju tränare i Östersund, och Micke, din storebror, också Östersunds tränare numera. OB-tränare sedan många år tillbaka. Trav var det givet att det skulle bli för dig, vad vi förstår. Årets komet blev du utsedd till på Travgalan 2004. Var det där du kände att det här skulle fortsätta med, eller vad var tankarna?
Ja, men faktum var att jag var redan tränare då. Jag blev tränare 1 augusti 2004, så att jag har varit tränare i 16 år nu. Och då började jag med 7 hästar då 1 augusti 2004. Farsan gick i pension då. Och sen så gick det väldigt, väldigt fort under hösten där. Och efter en och en halv månad hade vi 28 hästar i stallet. Så att det gick otroligt kolossalt fort från start där, samtidigt som jag blev champion i Östersund det året också då. Så att då hade hjulen börjat snurra, och det var väl det som övervägde just till att jag blev årets komet i år också, misstänker jag.
Väldigt intressant det du säger nu, för att när jag sökte på din profil, du har ju varit med väldigt länge, och man har ju en uppfattning om hur gamla folk är. Nu tänker jag inte på hur du agerar, hur du ser ut, men att du är född 80 kändes väldigt ungt sett så länge du var med. Och när du berättade att du var champion på Östersund 2004, det var alltså 24 år då. Det måste vara, alltså, nu har jag inte något facit här, men det var, måste vara som egen tränare bland det yngsta championatet man kan ha.
Nej, det vet jag inte. Jag har dålig koll på det, men ja, jag kanske började lite för tidigt. Men faktum var att jag sökte tränarkursen år innan och inte kom in på grund av att det var andra som kom före mig i kursen. Men det är jag ändå glad för, att jag fick ett halvår till hos Robert Berg då, tack vare att jag var tvungen att vänta på kursen. Det betyder väldigt mycket för mig. Så att jag får tacka dem att de inte tog in mig första gången jag sökte till tränare.
Ja, okej. Okay. Mm. Du nämner Robert Berg, du har varit hos Åke Svanstedt också. Vilka har du dragit mest lärdom av, och vad är det du har tagit med dig från de här tränarna som ju är, ja, det är inga dussintränare direkt?
Nej, de är ju otroligt skickliga. Jag menar med, ja, om man får säga då, nu låter det ju som att man är väldigt, väldigt gammal när man säger, men de hästarna som både Åke och Berg förbättrade då när jag jobbade där, alltså det var ju helt kolossalt att se vilken yrkesskicklighet av de bägge två. Det var ju sådana hästar som, om de skulle komma in till mig idag, så skulle man ju inte ens tänka på att starta dem, men de knepa och knåpa och fick till dem liksom på ganska kort tid, och de bara gick ut och vann lopp. Det är ju väldigt imponerande. Jag är jätteimponerad av bägge två.
Mm.
Otroligt skickliga, ja, yrkesmän.
De har ju lite olika profil också. Åke hade ju de åren du pratar om, han hade ju en enorm förmåga att förbättra hästar från andra tränare, medan Berg har en betydligt tydligare unghästprofil. Var det medvetet att liksom få lite av varje innan du blev egen tränare?
Ja, men lite grann så var det ju. Det var ju egentligen så att jag var med 1 januari 2002 och flyttade Åke till Bjärtorp. Vi var 4 stycken som jobbade där då och tog emot hästarna. Så jag var med från början då hos Åke. Och faktum var att våra hästar inte gick speciellt bra, tyckte jag, där under våren. Man, fan, ska det inte hända mer liksom. Men då var det, jag tror att det var en häst som hette Aces Alban som han började träna i sanden, för han hade så problem att hålla sig fräsch. Varpå han både höll sig fräsch och började vandra upp. Så provade jag med någon ny häst också, eller någon annan häst, att köra i sanden. Och den gick bara ut och vandra upp också. Så att, då kom han in på det här med sandträningen, och ja, sen dominerade han ju ända fram till flytten till USA. Så att, det tog han 4-6 månader innan han förstod eller kom på hur han skulle göra där nere, och sen bara rullar det ju på.
Mm. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det var häftigt att få och coolt att få uppleva hans storhetstid här också. Sen är du pratar mycket om profil här, David. Vad säger du om dig själv som kusk? Kommer vi gå in på den biten?
Ja, men jag blandar och ger lite, tycker jag. Jag tycker inte jag har
Bästa hittills alltså.
Jag tycker inte jag håller någon, jag skulle vilja hållit en mer jämnare nivå, va? Men sen jag vet inte, det är lite humörsbetonad kanske så, men oftast kanske man, om man ska säga någonting, när man får köra en bra häst, så är det väl för alla, så är det ju lättare att köra ett bra lopp. Men just när man kör en bra häst i ett bra lopp, då tycker jag ändå att jag kan hantera det på ett sätt utan att jag blir stressad utav det, om ni förstår vad jag tänker. Mm. Men sen är jag ju, ja, jag skulle tycka nog jag borde kunna hålla en högre nivå med tanke på hur mycket lopp jag har kört.
Men vi ska säga att du har haft framgångar som lånekusk också, lite otippat. Nu vet inte jag vilka kompisband ni hade, men när du fick köra Crusado de la Noche och vann både Grosso Preis från Deutschland och Copenhagen Cup, hur kom det sig att du fick köra honom i det skedet som han var i då?
Ja, men det var slump tror jag, för han debuterade i Sverige i Umeå, deras dubbeltrav, i ett fyraåringslopp, och då, ja, var väl de, det kanske inte var alla kuskar på plats som skulle vara där och köra på lördagen, och jag fick frågan att köra den där och körde bara lite snällt, och det var ju skor och grejer på ändå. Men ändå så kvalade han in till Norrlands Grand Prix-finalen på Bergsåker senare under sommaren. Så jag körde han inte förrän i Norrlands Grand Prix-finalen då, och då vann vi. Och sen fick jag ju fortsätta köra lite där under hösten också då, som fyraåring. Så att, jag tror mer att det var slumpen än att det var någon, än att kanske att de ville att jag skulle köra.
Är det den bästa hästen du har kört?
Jättesvårt att säga. Alltså, han var ju fantastiskt bra där i några starter när jag körde han. Alltså, det får jag säga. Men teknikmässigt så är det ingen som slår en häst som heter Dupré. Skulle jag få välja att köra, om jag var helt blind och de ställde upp 10 av de bästa hästar jag har kört, så, och jag körde Dupré, då skulle jag säga att det här är den värsta. Men han levererar inte.
Men Dupré var också en kurant häst väl?
Ja, stämmer. Ja. Stämmer. Men just travarmässigt, han var fenomenal tyckte jag, alltså att sitta bakom. Men som sagt, jag körde in 0 kronor med han. Men just gången och aktionen och sätt han tog sig fram på, det tyckte jag var grymt.
Sånt här gillar jag att höra, för det här, den här teken har jag aldrig hört tidigare. Alltså, ibland fattar man ju då att, jag vet många kommer ihåg den här On the Road Hoss som Jorma körde för Numus, en treåring som var väldigt bra för kanske, vad kan det vara, 15 år sedan. Och att sådana hästar som går sönder och inte får visa hur bra de är, att man tycker liksom att de är väldigt bra. Och i lördag så Roger Wahlman att Urban Kronos är den bästa hästen han har tränat. Alltså lite sådana teken, men den här teken har jag aldrig hört, att Dupree skulle alltså vara en sån tekniker. Jag har aldrig tänkt på det.
Nej, men det är möjligt att jag kan ha svamlat till det när jag säger det, men han fastnar i alla fall hos mig fullständigt med sin teknik alltså. Mm. Det måste jag säga. Sen, ja, Blended Scott hade ju också en fantastisk teknik om man ska gå på den här sidan, men just det, Preja sitter ändå kvar i mitt huvud. Sen körde jag åt Redén också, Wind the Ways var ju en sån häst som kunde flyga fram.
Ja, så så blev jag ganska bra också.
Inte tekniker på samma sätt som Dupré alltså.
Om vi kommer hit så det blir alldeles strax, för det vart ju uppmärksammat nu vi köra honom i Elitloppet i år. Och apropå Redén då, så fick du ju komma hem till Östersund och vinna Jämtlands stora pris. Kan tänka mig Per, jag ska inte lägga orden i din mun, men du får gärna fylla i att det är ett lopp som du gärna skulle vilja vinna om du fick blicka tillbaka på karriären, med tanke på att du har vuxit upp på banan och sett Jämtlands stora pris så många gånger, och så dessutom i Östersund då. Du fick ju vinna med Västerbo High Flyer. Hur var det?
Ja, men känslomässigt största segern var ju mycket större för mig än Storchampionatet, även fast det var en lånehäst. Men just känslomässigt och för då var det ju publik på banan, det var ganska mycket folk och man kände ju till väldigt många som såg där och var väldigt glad för min skull, och det värmer ju otroligt. Och där var det ju också en slump, för jag hade ju lovat att jag skulle köra Anna Mix i det loppet, varpå hon inte kom med. Mm. Och Redén hade 3 hästar med och jag fick han, ja, pep till i telefon liksom när anmälningslistan var klar och Anna Mix var första reserv och frågade om jag kunde köra High Flyer.
Mm. Ja, intressant.
Ja, så att, nej, men rent känslomässigt överlägset det är Jämtlands stora pris.
Och sen fick du då köra Sorbet i år, i årets elitlopp. Det var ju ingen elitlopp med Crusado de la Noche för din del där Per, men så fick du Sorbet. Hur gick det till? Berätta för oss.
Ja, det var ju Daniel ringde till mig då på förmiddagen, ja, inte vet jag, mellan 10 och 11 någonting, och frågade om jag hade några planer till nästa helg. Och det hade jag ju, för jag skulle ju till Henrik och Kilaja och kolla på Elitloppet. Så att, det ska jag ju göra, men jag kan ju ändra dem, sa jag, om du vill ha hjälp med någonting där nere. Så. Och då frågade om jag kunde köra Sorbet. Och då hade inte jag kört återigen på 1,5 år. Det var gången innan Elitloppet jag körde åt. Den var faktiskt Sorbet i Mastersfinalen här i Östersund.
Okej.
Okay. Mm. Så lite för, jag blev väldigt förvånad, ska jag säga.
Mm. Ja, och du kvalade in till final. Och där i första sväng hände något uppmärksammat som vi har pratat om och som blev uppmärksammat av måldomaren. Eller ja. Barndomaren. Hur ser du på situationen som händer? Vi ska bara berätta för alla som alla har ju sett det, men vi bara drar det kort. Du kör Trondre Redén, han har träsat med i finalen. Propulsion blir hängande i tredje spår. Och det som man uppfattar det är att du skapar någon form av lucka för Propulsion att komma ner. Eller alternativt då, som du säger, att din häst inte kan trava så fort i det läget. Hur ser du på det som händer?
Ja, jag förstår ju att det blir uppmärksammat. Och det är bra att det uppmärksammats. Men som jag upplever det, där jag satt, det går kolossalt fort i den där kurvan alltså. Det går otroligt fort. Det är svårt att förstå förrän du sitter där hur fort det går. Och någonstans där så måste ju jag ta ett beslut. Ska jag ta risken och orka täppa till? Eller ska jag ta kanske och hålla min fart bara egentligen för att och få Sorbet runt hela kurvan och bara tänka mer på Sorbet än jag tänker på min position. Och det beslutet tog jag då att nu kör jag bara med min häst och min fart. Och blir det lucka så blir det lucka, annars så får inte Örjan någon lucka. Och, ja. Sen när han kom ner, det är ju inte någonting jag tänker på då mer än att nu får jag i alla fall en bra rygg om jag nu orka följa med Propulsion. Det gjorde jag ju inte. Men där och då så var det ingenting jag tänkte på att jag ska hjälpa Örjan. Absolut inte. Utan jag körde den farten som jag tyckte det kändes som Sorbet trivdes i. Och jag ville inte ta risken och försöka låta tömmarna hänga på sidan och jaga på just för att orka täppa till den luckan. Utan jag körde den farten som jag tyckte kändes bra för oss. Alltså.
Mm. För det som är intressant, det är ju att jag tycker ju med all rätt att du har inte fått kritik för det här, utan det här är en grej som har riktats mot domarna, tycker jag, i första hand. Och jag tror nog att många i din situation hade liksom, men alltså man kör, nu säger jag inte att du gjorde det, men man kör ut en uppdragsgivare. Det är lättare hänt att man alltså det här sker i jättemånga lopp, det är liksom inget unikt. Men problemet i det här fallet är att det är Elitloppet, vårt största lopp, och att domarna då, tycker jag, som jag ser på det, hur ska jag uttrycka det? Ja, men jag tycker man kommer undan med en förflat motivering. Alltså, du säger efteråt när du får, du blir förhörd ju och säger att...
Ja, men jag hörde inte, jag åkte därifrån, så Björn Vekander ringde till mig när jag satt i bilen på väg hem. Jag hörde inte att de hade ropat på mig. Utan okay, då hade jag lämnat Solvall.
Och det förstår jag. Då säger du, har inte farten för att täppa till luckan och vill inte riskera att köra galopp. Och, men jag som återigen poängterar, jag tycker inte du gör något fel sett i hur reglementet ser ut. Däremot så hävdar jag då, som jag säger, att domarna dömer fel. Men det är ingenting som du kan rå för, utan du gör ju det bästa som jag ser det för din uppdragsgivare. Och det blir som det blir. Ja, det är en konsekvens av det. Så att, det är därför det har blivit lite uppmärksammat. Men jag tycker det är domarna som gör fel och inte du.
Så att, ja. Ja då, nej, men det förstår jag, men jag tror ju ingen som sätter sig upp i ett elitlopp tänker på att man ska hjälpa någon annan. Man ser något till sitt eget bo mer än att man ska hjälpa någon annan i ett sånt lopp. Alltså jag har väldigt svårt att tänka mig alltså att man ska hinna orka tänka på att jag ska hjälpa den eller den i samma stall och så vidare, utan jag tror att de flesta kör sin häst för sin bästa möjliga placering i det loppet än att vara en kamikaze-pilot åt någon stallkompis för att hjälpa den. Det är för mycket som står på spel för att göra det i ett sånt lopp. Det är min personliga
åsikt. Och det här är verkligen en situation som uppstår. Det är ju ingen som någon har sökt till, utan det blir ju en grej som uppstår. Det vill jag verkligen poängtera också.
Får jag ha min aspekt? Jag har ju haft tidigare när vi har pratat om det här i podden, David. Hade det varit, ja, det är som du säger att det är Elitloppet då, men kanske en större anledning ser jag det då, till att släppa till bästa hästen. Jag hade till och med, hade jag kört Sorbet hade jag tagit upp. Och så hade jag släppt ner Propulsion för att få rygg på bästa hästen. Vilket jävla kanondrag.
Ja, fast då är min take där innan Perf kom in. Det är ju att det är bästa hästen, det köper jag. Men det är väldigt stor skillnad att sitta tredje ut och fjärde ut i ett sprinterlopp för det första. Och sen för det andra, att kunna svara ut den som kanske är loppets bästa häst och ge honom en stygg resa för att vinna själv. Det är så jag drömmer om att kuskarna ska köra i de flesta loppen. Och så det görs också. De bästa loppen på året, det är ju typ jubileringspokalen, derbyt, ofta då elitloppet och dem, där alla verkligen liksom vässar armbågarna och kör och gör moves i loppet och så vidare. Och det är de loppen jag minns mest, och det är det som får folk att älska travsport och gör det till den fantastiska sport det är. Men generellt sett, och nu pratar jag inte bara om den här situationen, så är det ju för många kompiskörningar inom travet. Det är för många stallkörningar som man säger, eller på liknande sätt. Det tävlas för lite, många tittar för mycket på oddstavlan och så vidare. Så att det är väl det jag tycker är ett större problem om man ser ett större perspektiv. Sen i det här specifika fallet, jo det var elitloppet, visst det var därför det blev uppmärksammat. Annars hade inte det någon snackat om det på samma sätt liksom.
Nej, så är det. Ska vi släppa den situationen?
Ja, absolut. Nej, men det var jätteskönt att du svarade på det liksom, och sa hur du såg på det. För att det är många som kanske dukar frågan så här. Men som sagt, kritiken var ju inte alls riktad mot dig på något håll. Och det tror ingen har skrivit heller, utan det är ju själva situationen som jag säger. Ska vi snacka lite V7 då?
Jajamän.
Du, kan du hjälpa oss, Per, med banan som det körs på?
Ja, det är viktigt.
Just nu V75 på lördag. Precis. Är det något speciellt? Ja, men det gillar David.
Man kör ju aldrig där ju.
Nej.
Jag är väl den största kritiken till Solängens travbana.
Jaha, berätta.
Tyvärr. Nej, men alltså jag har egentligen aldrig haft så mycket övers för deras bankropp. Jag tycker att den är halvdö, den där banan på något vis, va. Det är väldigt annorlunda doserade kurvor och jag vet inte om ni kommer ihåg att Torbjörn Jansson körde världsrekord med Mårten Våges häst.
Ja, BNM. 10-7.
Ja. Och jag undrar verkligen om ett världsrekord. Men vad gjorde de sen året efter? De mätte om banan. Mm. Så att nu flyttar ut pinnarna. Så nu känns det ju som att man kör i andra spår fast man kör på innerspår. Okay. Ja, jag tycker, och så har de den där svackan 600 kvar, den ligger kvar sen där hästarna springer in och ut i defileringsvolten, när man skinner defileringsvolten och så.
Är det en svacka där?
Ja, det är en liten grop, men det den lär man sig. Men ytmaterialet nu, jag var ju där förra veckan och då måste jag säga att banmaterialet hade de ändå fått till väldigt, väldigt bra, så det var ju positivt.
Men kan du vara lite mer konkret, bara, hur är bankroppen typ, är innerspåren svåra bakom bilen? Jag har glömt bort det här ska jag säga, och nu är det tid på veckan, jag hade tagit reda på den då, men när man har det här på luren så kan du förklara istället.
Ja, jag tycker inte att det är någon jättefördel. Det tycker jag inte, men det är långt ifrån den sämsta banan. Den är acceptabel, men jag skulle nog ha 3-4 tycker jag är det bästa spåret där.
Ja.
Bakom bilen.
Och voltstart, hur bred är den vid voltstart?
Lite smalare än Bergsåker upplever jag det som i alla fall.
Okay.
Det känns lite tajtare där uppe, det måste jag säga.
David, jag skulle gärna vilja prata med Per länge till om mycket. Men ska vi gå igenom Pers hästar på V75 och så får du ta någon take på något lopp om du vill det sen.
Ja, men och Per kan ha någon kort take bara om man har någon som han har kört mot eller så. För det är en del Norrlandshästar av lite lägre kvalitet som man inte liksom har koll på just nu. Så han får gärna slänga in en fackla om man har den har jag mött eller den är snabb ut eller den är bra.
Ja, vi får hålla bra tempo.
Ja.
V75s första avdelning, Per. Två hästar selar ut. Favorit blir ju förmodligen svårslagna Lipstick Toma, ja. Men du har ju två hästar till start. Du kör själv Elsa Meras, nummer 8, som har innerspår på 20 meters tillägg. Och 20 meter framför startar Your Highness tillsammans med Ulf Eriksson. Vad tror du om möjligheterna för
mig? Ursäkta, Young Highness. Your
Vad
Highness
sa jag? Hade...
Your Highness.
Hon hade... Ja, Young Highness givetvis.
Ja, det är bra.
Så är det. Nej, men vad säger jag, mina Young Highness, hon gör det rätt så hyggligt liksom varje gång, men hon är inte riktigt där. Hon känns för tung i balansen och lättare än att hoppa hon. Mm-hmm. Så att hon är inte helt okomplicerad, men hon har gått bra för Ulf Eriksson. Gynnad av volt, kan öppna hyggligt, möjligtvis hamna ryggledan tredje inner och följa med till bättre peng. Elsa är i bra form, gjort bra lopp en längre tid och kan troligtvis kunna vara 2, 3, 4 bakom Lipstick Thomas som ingen kommer kunna slå.
Nej, du tror så.
Vem av dem tror du först i mål då?
Av mina?
Dina, ja.
Elsa. Elsa.
Ja, ja.
V75 avdelning 2. Ingen starttest här, Per. David, någon snabb blick på loppet?
Nej, jag har knappt koll på hästarna, ska jag ärligt säga. Så här tid på veckan. Okay. Det är jubileumspokalen först, så vi får släppa det loppet.
Okej. Okay. Och Per, ingen synpunkt?
Nej, alltså jag tycker att Atlas Kronos är en fin häst och bra läge bakom bilen. Han hoppar sist, varför vet jag inte. Men de gånger han har fungerat så har han ändå lite klass för att duga i klass 2-loppen. Så han tycker jag ska vara tidig.
Mm. Jag vill nämna i V75s tredje avdelning. Då har jag tittat lite mer på omgången än vad du har gjort, David. Jag gillar nummer 2, La Plus Belle. Den hästen har jag sett lite grann på mina hemmabanor och följt noga i karriären. Den är ruggigt fin faktiskt. Jag vet att ett sto 4 år möter äldre hästar och hingstar och vallekar och allt det där. Men bra utgångsläge, fin häst, full Eriksson. Någon som har någon synpunkt kring V75-3?
Nej.
Nej.
Nej. V75-4. Här har vi en klar. Joel Klipp, nummer 15, ska ut. Per Linderoth. 0%. Fast hästen har gått bra, Per.
Ja, han har faktiskt gjort det. Han har ju gått några otroliga tider här. Det har ju förvånat mig att Joel kan spränga så fort. Men det känns ju ändå som att vi är ganska borta med tanke på läget. Vi hade behövt haft ett mycket bättre spår än vi har nu. Sporthåll på 20. Jag tror ju ändå att Pyrmo kommer vara otroligt tidig med springspår och uppför köran. Och jag tror att han kommer sitta väldigt bra till tidigt. Så att han ska man absolut tänka på.
Mm. Ja. V75-5. Någon av er som har någon synpunkt där. Sapti Giri Falco är favorit. V75 följetongen, David.
Ja, men det är ju en 2-1-slopp. Det skiljer ju knappt någonting nu. Måndag mellan Sapti Giri Falco och Vargviktigs Klubb. Och det känns som att det är jättestor chans att någon av de här två vinner. Det är ju total klassskillnad mot övriga. Även om Spickleback Face nu har ett lopp i kroppen och så vidare, så bör ju någon av de här två toppchans.
Mm. Vad tror du, Per?
Ja, jag håller med, men det är ju en klar fördel för Björn då, naturligtvis, eftersom han vann spårlottning.
Mm. Mm. Sjätte avdelningen. Vad tror ni här? Jackpot Freitaut vann ju senast. Hästen startade i Rättvik på V75 och 2 raka segrar nu.
Det är ju 3 spelare. Det är 4, 5, 6. Och de kommer ju bli mer spelare också. 4 Indian Secret måste gynnas kraftigt av spår 4 i voltstart. Det är min spontana känsla. Jag tror att man inte var nöjd.
Gynnas?
Missgynnas. Missgynnas.
Ja, jag tyckte du sa gynnas.
Jaha, då kanske jag sa fel. Nej, missgynnas kraftigt av spår 4. Jag tror det är jättegalopprisk. Eller det är det väl uppenbart. Per har ju 8 Buzzer Beater. Vad känner du där?
Nej, men han har gjort det bra. Han är en sån häst som kan vara 3-4 likaväl i ett lunchlopp på Hudik som att han kan vara i det här loppet på V7. Bara han får snälla resor så bryr han sig inte om vilka han möter. Då går han alltid bra till slut. Men det är ju ett otroligt långskott att han ska kunna räcka till seger. Men jag håller med, det är ju galopprisk på Indra Secret. Four Guys Dream kan han komma iväg från spår 5 i volt. Jag menar, Björn kommer ju sitta väldigt bra på det tidigt.
Mm. Men du kör längs med sargen och hoppas att det löser sig sista sväng typ?
Ja.
Ja.
Undvik den svackan där bara.
Ja, men Basel klarar det.
Ja, svackan. Vilken jävla grej. Alltså, ett V7-lopp. Det är synd att inte Ludde kör. Då hade vi hört honom. Här får ATG ta upp lånboken om vi ska köra V75 på den här banan. Alltså, som han gjorde med Linda Rosenqvist på en intervju i Lindesberg. Hennes hemmabana. Liksom. Han kört galoppen tutorial. Det var helt tokig var han. Ja, det var en klassiker. 2002.
Ja. Ja, underbart. V75 avslutningen då. Det är gulddivisionen. Här har ni väl någon take på loppet i alla fall. David, du som trodde stenhåll på diamanten när den vann senast. Det var
ja,
kul.
Då var det kort distans och helt andra grejer. Nu är det full väg. Och taken i loppet som är, det är att Robert Berg tränar 4 Mind Your Value VF som är väldigt stark, som ofta körs offensivt. Jag kan inte tänka mig annat än att Ove A. Lindqvist kör fram utvändigt om diamanten och sätter rejäl press på diamanten. Nu verkar det som att diamanten ska gå barfota runt om och med jänkarvagn som han har varit så bra med. Men han är väg sista biten över full väg och det tycker jag öppnar upp loppet väldigt mycket.
Säger du mellan raderna att Robert Berg kommer att se till att Mindy Valley och VF kommer att syna sin förra häst, Diamanten?
Ja, det gör jag. Och jag menar så här, och jag säger inte att det är fel, för Mindy Valley och VF är en stark häst liksom, så att det är väl motiverat att köra offensivt med honom. Så att, ja, även om det inte hade varit hans förra häst så hade han kört så ändå i OVA. Nu är det inte Robban som kör, så jag tror inte att det kommer vara någon super tempo, men ändå kanske tillräckligt för att det var långt än för Diamanten. Det tycker jag är en faktor, varför att ta hänsyn till.
Ja, Per, du ska inte häxa med det Bobby från innan.
Nej, jag tror nog jag ska vara nöjd om jag får rygg på Diamanten, och då får jag sitta och se dem där duellera mot varandra. Och jag tror faktiskt OVA kommer passa otroligt bra på när man gör väl VF. Alltså, det OVA är väldigt duktig och köra fort med såna här halvtröga hästar, så att de kommer passa varandra väldigt, väldigt bra.
Gynnas nog av svackan också.
inte otänkbart.
Nej, det är bra.
Jag tror att Baxter Byrne vid loppet förut, eller jag tycker att han blev underspelad. Jag tyckte att han visade uppåtform senast efter att ha varit lite likblek här under våren. Men jag tror han kan få loppet.
Kul. Ja. Vi ska avrunda med Per Linderoth. Det blev ett långt snack, men ett
mycket bra snack. Mycket kärnfullt snack.
Informativt. Ja. Härligt Per, stort tack för att vi fick ringa upp dig.
Tack för att jag fick prata med
en fråga till Per. Jubileumspokalen på onsdag. Vem tror du vinner det loppet?
Jättedåligt påläst. Men det skulle vara kul om Magnus Ljuse vann. För det tycker jag är en otroligt sympatisk pojk, får man väl kalla han. Ja. Som gör det jävligt bra. Så att det skulle vara kul om han fick vinna ett storlopp.
Okej, ja. Magnus Ljuse kör Saren Fas åt Jerry Rorden. Japp, ja, men toppen Per. Vi håller connection. Lycka till på lördag så hörs vi.
Bra, ha det bra.
Simma lugnt. Tack, tack. Bra. Hej.
Vad tar du med dig från surret med Per Linderoth då?
Att du glömde fråga om hans hetaste chans på lördag. Panevino som är utanför V75 som du kom på efter inspelning. Så då får du berätta vad han sa.
Exakt. Han sa att hästen har utvecklats enormt. Lite mer än vad han trodde faktiskt.
Mycket mer än vad han trodde. Han trodde ju nästan att den var slut och dömde ut den mer eller mindre.
Så är det. Och ska man vara helt ärlig så är ju Per en ganska så försiktig general när det gäller tipsen. Men när vi hade avslutat intervjun här och skulle lägga på samtalet så lät det väl ändå som att han trodde väldigt mycket på Panevino med tanke på de slutrunder som han har gått. Var det inte så?
Ja, verkligen. Och han var ju imponerad senast. Så att, nu är det utanför V7 och det är jackpotten är på V7. Men det var det man kan ta med sig utöver det vi missar. Sen så tycker jag den här Sorbet-incidenten, eller incidenten är det inte, men grejen i Elitloppet. Jag gillar Per, han svarar ärligt på det. Sen så har jag en annan take på det. Jag kommer inte hålla på att tjata det här i evigheter, men vi har pratat mycket om det. Det kändes fräscht att han fick säga sin version om det hela. Liksom.
Jag tyckte du gick igång på Dupree.
Ja, men att, det, alltså inte att han kanske är en bra tekniker, men det är en häst som har flärdat förbi för mig. Liksom. Som en sån här amerikaner som inte funkar i Sverige. Och att han skulle vara så talangfull, det tycker jag ändå är kul. Liksom. Det är såna grejer man har missat. Man läser någonting.
Kul att få surra lite grann med Per Linderoth. Så gäller det också inför lördagen här nu, David, att ha koll på vilka som gynnas av svackan och även om de här kurvorna på Solänget. Det var en bonusinfo vi fick.
Ja, men det är helt otroligt. Det är ju lalligt när det är V75. Men någonstans kan jag tycka att det är lite kul också. Det gör det hela mycket svårare. Det är som att man gillar regntung bana ibland. Det blir ett stökigt moment. Och jackpotten gör att vi kommer att vara rejält pålästa på lördag på Twitch 1:00 där vi har vår genomgång med senaste nytt.
Nu rundar vi med den här vignetten. Ja, du kände att det var läge att hissa för din del, va, David? Var det inte så?
Nej, men jag har ju alltid takes på båda sidorna, men jag har en grej jag vill lyfta fram. Jag tycker att vi har lite sköna nya tränarnamn som är värda lite uppmärksamhet som jag tycker ska vara
kul. Ja, roligt.
Nej, men i lördags till exempel, Oskar J. Andersson fick vinna sin första V75-seger. Nu körde dock Erik Adelsson, men som travtränare fick han vinna sin första seger och det var väldigt stort. Det var ju kul för honom och jag tycker det är värt att lyfta fram. Många av de här nyare har ju inte samma inflöde på hästar som de etablerade har och det kan man ju förstå, men då vill man lyfta fram de yngre för att det är alltid skönt med nya namn inom travet. Oskar Jernsson vann, var det klass 2 eller vad var det, klass 1 och Kim Pedersen fick vinna E3-finalen den korta med Hennessy Am. Kim Pedersen som har ett litet stall och här har ägarna köpt en dyr häst tidigt i karriären och satsat på Kim. Och då är det väldigt kul att han får leverera i ett så här stort lopp. Så att de unga travtränarna som kommer, jag vet knappt, visste knappt vem Kim Pedersen var innan hennes arm, eller jag visste inte vem han var, ska jag säga. Så att de unga travtränarna hissar jag rejält och hoppas verkligen att de fortsätter ta för sig, för att mixen behövs.
Ja, när du ändå är inne på den där linjen, dock inte till kategorin ung lovande travtränare längre. Han har varit med i gamet länge, Claes Eskilsson, men man kan också glädja sig åt en sån kille som krigar på, har gjort under lång tid, att få en V75-seger på hemmabanan i Mio Flash där. Sånt glädjer mig också, även om det inte liksom kommer från det unga gardet.
Nej, håller med helt.
Då dissar jag den här veckan. Och jag går lite grann i spåren av det surrade som, ja, men även på stallbacken i lördags på Romme. Det gäller E3-hästarna, David. Framförallt, ja, men vi märkte det även över fullväg. Vi märkte det nu över den korta distansen också. Det är tufft för de här treåringarna, David, att dra på med de här 10 tiderna med 12 dagars mellanrum. Var det till den öppna klassen i den långa distansen som det var, halva fältet var struket i stort sett.
Mm.
Och man märker också nu att det är många som blir slitna av försöket. 12 dagar emellan, det är tufft. Jag tror att man kommer ändra det här. Det låter så också, tongångarna på stallbacken, att man är inte alls nöjda med det här upplägget. Och det kanske också syns lite grann av de som satsar på E3. Jag vet inte, vad tänker du kring det? För det är väldigt kort tid för de här hästarna att springa de här tiderna.
Jag håller med, E3 är väldigt fina pengar att köra om, och det är positivt. Men jag tycker att någon form av, alltså så här, för man kan inte, det är klart att loppen ska köras, hästägarna behöver fina pengar att tävla om, så det är helt rätt, men någon form av barfota förbud, jänkarvagnsförbud, ish, något sånt för att sänka farten, framförallt i korta E3. Och då tänker jag kanske att i försöken att man inte får köra det. Jag vet inte, något sånt.
För att, men jag kan också tänka mig att man drar sig för att starta när man vet att men det är bara 12 dagar. Så ja, ska, om vi går till final så är det bara 12 dagar och det kommer sätta sina spår.
Det är klart att det är så, och du kan sabba hela säsongen på det. Och visst, det är valfritt att starta, men jag tycker ändå att har man så fina pengar att köra om, ska man ju ge tränarna chansen. Det finns väldigt mycket lopp på treåringar, och många känner nog så att de känner sig lite halvtvingade att starta, för sen är det kriteriet och det är 2-6, och då måste du också dra dojor och bike och sånt för att kunna utmana. Det blir en dålig cocktail av det hela, och adderar man då 12 dagar mellan försök och final och har då sprungit 10 tider liksom i försöket för första gången i livet, det är inget bra.
Nej.
Och båda finalerna har blivit rumpugna, så är det ju.
Så är det. Nu ska vi avsluta podden, David. Lycka till på auktionen som bisittare.
Ja, tack så mycket, Patrik.
Det ska bli kul att följa dig där. Man kan följa dig ju via datorn, eller?
Ja, såklart. På auktionen. Jag vet faktiskt inte hemsidan, men gå in på Venngarn Yearing Sales. Alltså googla det, så kan ni följa auktionen i realtid på tisdag.
Kör hårt, David, så hörs vi alla lyssnare nästa vecka igen. Nu står min fru och blänger på mig. Nu ska vi skruva IKEA-möbler här resten av kvällen.
Kul, ha det bra. Hej!
Hej!